Ja, ska vi köra?
Rollon.
Ändra på ditt liv idag. Sätt inte framtiden på spel. Handla nu. Vänta inte längre. Man hade kunnat tänka sig att det var Greta Thunberg. Det är faktiskt Simone de Beauvoir som får sätta ribban och tonen i dagens och veckans fotbollradikal. Eller fotbollradikal, kanske möjligtvis. Vi kommer ha lite norsk slagsida idag, tror jag. Hur är läget med dig, Simon Bank?
Det är väl som det kan vara efter en helg som den här. Alltså ganska mediokert, tycker jag.
Ganska mediokert?
Mm, totalt mediokert. Jag vet inte, det var... om man ska förpusha någon form av kulturtips så vill jag gå tillbaka till min barndoms litteraturkanon och lyfta Hans-Erik Engqvist. Kommer du ihåg honom?
Nej.
Det var han som skrev Arsenal, Tottenham, lika med mord.
Ja, okej.
Det var min helg. Hur har du haft det?
jag har haft det lite lugnare, kan jag säga. Eller lugnare. Jag är ju en sån modern Premier League-tittare numera, så att jag tittar på de matcherna där jag har många spelare i mitt fantasy-lag och fick bestämma mig för att hoppa över ett av alla derbyn och tänkte, jag tar väl kanske det Arsenal-Tottenham-derbyt ändå.
Mm, det var fint.
Ja, det var ju helt rätt val så här efterhand. Jag åkte nämligen upp till Champs-Élysées för att titta lite på skadegörelsen efter de gula västarna som ni har talat om. De här stora demonstrationerna i Frankrike som har blivit ganska våldsamma på många håll. Och där befann jag mig när ditt gäng drabbades av lite samma öde, får man väl säga, kanske i North London derbyt.
Ja, det låter ju som ett tema för helgen då, med skadegörelse och som underhållning. Lite som underhållningsvåld.
Exakt så. De gula västarna har ju satt till slut, vill jag på säga. Det var väl en tidsfråga, ett avtryck på fotbollsvärlden. Det har precis annonserats idag för en liten stund sedan att PSG Montpellier på lördag kommer att skjutas upp, för nya demonstrationer är annonserade. Så att det kan bli så att den första fotbollsmatchen helt enkelt ställs in då, som en följd av det här våldet eller osäkerheten som många känner kring den här medborgarrörelsen, helt enkelt.
Gud, det är bevis på att världen har blivit galen. Så jag vet att Lyon ska ju åka och möta Shakhtar Donetsk, och Olas, alltså Lyons president, var ute och sa att vi får väl se med säkerhetsläget i Ukraina och sådär. Det har ju varit lite si och så det sista, och matcher har fått flyttas från Poltava senast när Arsenal fick spela i Kiev istället. Och från Shakhtar-håll så kontrade man med att säga att ja, men det verkar ju som att det är lite lugnare här än det i Frankrike i alla fall.
Helt riktigt, tror jag. Mm. Det är väl också utifrån som några av kanske de bästa reaktionerna kommer på det här. Vi pratade förra avsnittet, jag pratade om att Pamela Anderson hade åkt ur franska Let's Dance, och att det kanske var bra för förhållandet med hennes Marseille-back och pojkvän Adil Rami, så att de kunde ses lite mer. Vi kan konstatera att det var också en bra händelse också för världen och politiken och filosofin. För så här skrev Pamela Anderson angående då de gula västerna och demonstrationerna och våldsamheterna i Frankrike i helgen på Twitter. I despise violence, but what is the violence of all these people and burnt luxurious cars compared to the structural violence of the French and global elites?
Mm, Pamela då.
Det hänger ett frågetecken där, ganska många frågetecken där, kanske man kan säga, men det är ändå en, är det liksom lektion 1A i, vad ska man säga, inte bara, kanske inte postmodern analys, men jag skulle säga att hon hade grejat de flesta tentor som jag skrev i sociologi A i alla fall med den här insikten.
Ja, men grundtänket att det är väldigt lätt att förfära sig över våldsamheterna eller skadegörelsen som du pratar om, men, och bli blind för den enorma våldsvåg som äger rum dagligen, stundligen, timligen och sekundligen, det vill säga den som sker i klasskampens dräkt, om man nu får prata om klasskamp, och det får man väl just här i alla fall. att de har en hel underklass som utsätts för våld, som får sina liv förstörda i jakten på vinst och profit, så kanske en pajad bil eller två är något man får stå ut med, helt enkelt.
Kommer du ihåg när Pamela Anderson och Adil Rami blev tillsammans och du och jag spekulerade lite i vad pratar de om? Hur ser liksom ett samtal ut där och hur är hans engelska och så vidare? Nu har man ju ännu fler funderingar kring det, fast på en helt annan nivå. Är det här deras middagssamtal? Är det liksom vem lär vem? Ja, jag vet inte. Känner också Pamela Anderson att hon kommer till Frankrike och lär ut Foucault till Adil Rami? Eller har han redan tutat i henne det här sen första dag och här kommer resultatet?
Ja, det kan ju vara så. Det är också en form av adoption som man ju har så oerhörda sympatier för. Alltså, jag tänker inte på att Pam skulle ha adopterat Adil, utan snarare att hela det franska folket har fått en sexsymbol, en blond skönhetsdrottning som kommer dit och som på liksom någon form av åldershöst inte blir fascist då i sitt sociala engagemang. Det brukar vara att de brukar börja gilla hundar och engagera sig mot pälsbärande och bli halvrasister istället.
Ja, men de, alltså, vi pratade om Brigitte Bardot där, och de har ganska mycket gemensamt ändå, får man säga, för att båda är djurrättsaktivister. Brigitte Bardot har ju tagit en lite mer fascistisk utväg. Hon är en av Jean-Marie Le Pen, alltså Marine Le Pens pappa, den gamla inrökta rasbiologen, får man väl säga, rasideologen i alla fall. Hans hör till hans supporterskara. Men Brigitte Bardot deltar också i de här gula västernas protest och har fotograferats med just den här gula reflexvästen, som för övrigt finns i alla franska bilar. Det är lag på det, så att därifrån kommer de här västarna och den tillgängligheten som finns för alla bilister i Frankrike att dra på sig den.
Ja, man undrar lite om alltså hela det här västmordet kommer av att, jag säger inte att det är så, men jag ser att Erik Hamrén har varit på Stade de France och spelat med Island, gjort ett bra resultat, och sen en månad senare så slår de sönder bilar klädda i väst. Jag vet inte.
Väst när det gäller. Ska vi titta lite på vad som hände igår, också i Paris? Jag vet inte, ibland inbillar jag mig att vi har fransk slagsida på podden på grund av mig och dig. Ibland inbillar jag mig att faktiskt precis allt händer i den här stan. Det är svårt att säga något annat än att Ballon d'Or-galan i alla fall var i Paris igår. Har jag rätt?
Ja, och att det faktiskt var där det hände. Alla i hela fotbollsvärlden kikade på det. Alla utom Neymar möjligen då, som upptog om annat.
Det var väl ganska många som inte kikade på det, för det fick jag en känsla av när det var ganska många som såg en del klipp ifrån galan. Men det var väl typ i Frankrike och Norge så vet jag att den gick på tv. I Sverige tror jag inte den gick att se, i alla fall inte med textat och så vidare, va?
Nej, man fick nog ut och fullstreama sig om man skulle se den live, eller fullstreama sig, man kunde väl se det via FIFA eller vad det nu kan ha varit, jag vet inte. Men nej, den sändes inte i några stora tv-kanaler, gjorde det inte.
Nej, jag tror inte FIFA heller, för att France Football har ju tagit tillbaks sin hela del av det här priset, Ballon d'Or. Det delades ju med FIFA under 5-10 år kanske någonting, men nu är det bara fransk fotboll återigen. Och hela galan var ju på franska. Det var ju David Ginola som höll i den. Föredömligt faktiskt. Han är en jättebra, han blivit en otroligt bra programledare. Det var han redan, lite som en sån Gary Lineker-typ i England. Men också en mycket habil, för att inte säga
snygg.
Bra. Exakt. Galaledare, det är inte riktigt samma saker som fordras där, men det var ju, och då var det ju ändå trots allt en sak som alla hängde upp sig på. Ni har sett klippet 1000 gånger. Ada Hegerberg får ta emot sin boll. Hon håller ett jättefint tal, lite på franska, lite på engelska. Avslutar med att skicka ett budskap till alla unga fotbollsflickor där ute i världen. Tro på er själva. Det var tårar och det var gåshud och det var det ena med det andra. Och sen så fick hon eskortera då av Ginola gå ner för trappan, och där kvällens maskot, skulle man kunna kalla det kanske, den här DJ:n då som heter, alltså jag vill säga Martin Solveig, men Martin Solveig möjligtvis då, det är en fransman med ett extremt norskt namn, har de prickat in också, men inhyrd som, vad ska man säga, lätta upp stämningen person, mer kanske någonting annat. Och som då frågade Ada om hon kunde twerka. Det här blev en jättegrej överallt utom i Frankrike, där folk A, inte riktigt vet vad det betyder, tror jag, och B, inte tyckte att det var en jättekonstig fråga. Och jag placerade mig pyttelite mitt emellan. Se till mig nu om jag har integrerat mig för väl i liksom den här strukturella sexismen. Men det är väldigt vanligt när galor hålls i Frankrike att de är extremt formella och väldigt högtidliga. Och här tror jag att de tänkte att nu vill vi ha lite nytt. Det ska vara lite ungt, det ska vara lite poppigt. Vi tar in någon sån här musikkille. Så att under hela kvällen så höll han på och spelade lite favoritlåt. Det här är Luka Modric favoritlåt. Och när Kylian Mbappé fick ta emot sitt pris för bästa unga spelare.
Jag vill tänka att Mbappé spelade Schubert eller något.
Jag tror inte att de hade. Jag vet inte om han fick någon låt. De spelade ju den här Verdi Dream, Ramener la coupe à la maison, som är den lite officiella VM-låten. Men när han kom ner i alla fall gjorde samma promenad ner för den här långa trappan som också Ada Hegerberg gjorde, så sa ju den här DJ Solveig till honom också, kan du dansa, kom igen nu. Och till slut så gjorde Mbappé det lite grann då. Och sen så ställde Ginola några frågor till och så gick det vidare. Så att ta det inte ur sin kontext, brukar folk säga. Så ska man sätta det verkligen i sin kontext, så var det i den kontexten som Hegerberg fick den här frågan. Däremot kan man ju ha lite synpunkter på att den ställs överhuvudtaget, och vad har han för plats där. Och möjligen det faktum att dansa lite grann är väl en sak.
Twerka något annat.
Alltså, ja, det är mycket mer utmanande liksom, och det är kanske lite mer sexuella konnotationer. Jag fattar att jag helt instämmer i all kritik. Det här blev ju fel. Men det var ju mer upplägget som var galet kanske, snarare än just den enskilda frågan.
Vet du vad jag tänker kring allt det där? Direkt när jag fick ju då, eftersom jag inte följde sändningen live, så fick man då se det här klippet då, taget ur kontext. Och det är ju det som 2018 är, opus moderandi. Det är så vi arbetar konstant. Men min första spontana tanke var
att... Modus operandi.
Vad sa jag?
Opus moderandi.
Man försöker slänga sig med latinet. Det går sådär.
Ja.
Man kan ta killen från Kina och allt det där. Mitt opus moderandi.
Det var faktiskt just det där. Det där var ditt opus moderandi. Du kommer aldrig sätta ett större opus. Ja.
Nej, den satt. Att vet vem Martin Solveig är i den här situationen?
Jag säger nej då, för jag gissar att det är en retorisk fråga.
Precis så. Han är Jesus Kristus. Det är den personen han är, eller den han är.
Okay.
För jag känner igen det här från så många andra tillfällen, att han är den som spikas upp på korset för människornas synder.
Mm.
Det är klart att han är en total förlorad idiot när han ber världens bästa kvinnliga fotbollsspelare, första gången som en kvinna får ta emot det här väldigt fina priset, att twerka, att skaka rumpa liksom. Det är klart att det är sjukt på jättemånga sätt, men det är inte liksom, det är ett av de 100 största problemen för vare sig damfotbollsspelare eller för kvinnor överhuvudtaget, att någon fransk DJ är lite sexistdum så här halvspontant.
Alltså antagligen är det där den mest oskyldiga frågan har ställt en tjej på sitt jobb, får man tänka på också.
Säkert så. Jag tror det.
Jag tror det också.
Och alltså det jag menar med det är att det finns alla de som tittar, alla de som rasar, vi alla, everybody must get stoned, för att låna av Robert Zimmerman. Det finns så oerhört många strukturella problem för kvinnor i världen, för damfotbollsspelare i världen. Det är liksom med träningstider, med resurser, med utrymme, med synlighet, allt det där. Och sen så kommer någon, för allt det där sker hela tiden, konstant, under ytan och över ytan. Men sen kommer någon och ställer sig på en scen och är uppenbart och dumt sexistisk.
Mm.
Och då ska vi alla spika upp honom på korset och reagera. Som att Martin Solveig var den som problemet började med eller slutade med.
Ja, just det.
Och så är det ju inte. Och han bad om ursäkt efteråt. Hon verkar ju på något sätt ha accepterat ursäkten, samtidigt som hon såklart markerade att det där var inte på något enda sätt okej.
Nej. Jag tycker att det är mer än någonting annat, så tycker jag att det är respektlöst faktiskt mot Ada Hegerberg, och den här fällan går vi gång efter annan, och det är faktiskt dags att börja se upp med det nu, det gäller alla medier. Att ta den här episoden och skriva om den tycker jag är helt oproblematiskt. Det är klart man ska göra det. Det kan ligga som en blänkare under huvudrubriken, nämligen att hon vann som första kvinna någonsin Ballon d'Or. Hon kommer för alltid finnas med i historieböckerna och hela hennes historia. Vi har ju haft Ada med i podden tidigare, lyssnat på henne, och ni känner till hur hon bojkottar norska landslaget. Hon är en mycket speciell superstjärna på så sätt, med en utstrålning som få kommer i närheten av. Det blev extra tydligt igår när hon höll sitt tal, det överlägset bästa talet.
Såklart.
Ja, fast hon är mycket mindre scenvan, eller i alla fall prisvan, än många av de andra där. Och med liksom en säkerhet och en karisma som slog knock på mig i alla fall. Och det är väldigt problematiskt att bli den här kvinnan som är utsatt för sexism. Jag vet lite grann vad det handlar om, för jag hade ju en episod med PSG:s dåvarande tränare Laurent Blanc för några år sedan, när jag ställde en fråga och fick ett väldigt sexistiskt svar. Det handlade om spelsystem, och det här blev en jättenyhet i faktiskt hela världen. Och det är det som är grejen också med den här typen av frågor i fotbollsvärlden, att sexism, som precis som du säger, detaljsexism kan vi kalla det då, i form av frågor och klantiga uttalanden eller rent medvetet sexistiska uttalanden, får en enorm publicitet, och de är otroligt twittervänliga. Alltså den här galan var så sinnessjukt twittervänlig för övrigt. Då har vi inte ens kommit in på vem som vann herrpriset, men det var som att de hade designat den för att sociala medier skulle gå bananas igår egentligen. Men i alla fall, man hamnar i ett läge då man allt fokus hamnar på någonting som man själv kanske inte accepterar och tycker var idiotiskt, men som inte vill ska definiera en. Och i Adas fall så blir det dessutom de enda frågorna hon får efteråt då. Och dessutom så förväntas man då fördöma den här situationen. Jag gissar att i hennes kväll och hennes dygn igår var det här en otroligt liten och störande detalj, men där hon vill minnas allt det andra och få liksom suga i sig den här segerns sötma och bara gå runt med det här priset och ta in hur stort det är. Och det blir så, jag ska inte säga det helt snett, men det blir i alla fall väldigt dubbelt att det varenda gång hålls en fotbollsgala fokuserat på sexism. Problemet är ju kanske att det alltid kommer väldigt mycket sexism i de här sammanhangen.
Det är ingen nyhet längre.
Nej, dels är det ingen nyhet. Exakt. Den första sexistfria fotbollsskalan för damer. Då kanske vi ska liksom ändå sätta rubriker och så. Nej, jag vet inte. Det blir väldigt tråkigt, lite respektlöst för den som vinner priserna, det är det jag vill säga. Jag har pratat också med damfotbollsspelare som tycker att så det är viktigt att sånt här uppmärksammas, men det är tråkigt både som individ och ambassadör för sporten att en av två artiklar handlar om att någon kvinna eller kvinnlig fotbollsspelare har blivit utsatt för någon annans idioti.
Alltså, de lever ju sin vardag i att vara överskuggade av idioter, och sen när det väl ska vara undantagstillfället, vad händer då? Ja, de blir överskuggade av en idiot igen.
Ja, exakt så.
Tufft. Och den alltså, typsituationen du pratar om, det där med Ada Hegerbergs situation, som ju är såklart komplicerad just när det här uppstår liksom. Hon har en tusendels sekund på sig att reagera på rätt sätt, som du med Laurent Blanc, eller det som jag har lyft förut med för något kanske 10 år sedan i tysk fotboll i Bundesliga, när Bibiana Steinhaus, en Tysklands då främsta kvinnliga domare, som då dömde herrmatcher på högsta nivå, och i en matchsituation så råkar en då manlig spelare komma åt hennes bröst med handen.
Mm.
Totalt ofrivilligt, totalt oförhappandes. Och hon ställs också inför den här situationen att på en millisekund, det är som jag kör bil ungefär, ska jag till Skövde, ska jag till Skara, ska jag till Skövde, ska jag till Skara. Du står i valet mellan integriteten eller självdistansen. Och du måste bestämma dig i ögonblicket på en enda millisekund.
Mm.
Ada Hegerberg, precis som Bibiana Steinhaus, precis som Johanna Frändén, löste det alldeles utmärkt. Gav det den uppmärksamhet det förtjänade. Och gick vidare med sitt liv.
Ja, jag vet inte. Det är exakt som du säger. Ska man då skriva om en, för varje gång man skriver om en sån här sak så skriver man ju också om en kvinnlig fotbollsdomares bröst.
Mm.
Det är ju lite perverst liksom. Alltså, ja. Det måste vi sluta med. Så enkelt ja. Är det. Så att, ja, lite hemläxa till diverse medier. Skriv om Ada, det är klart. Jag tyckte att L'Équipe gjorde en jättefin första sida idag. Det blåser nya vindar, skrev de, och så hade de en bild på alla tre prisvinnarna. Och om man ska prata om detaljer och strukturella problem så kan man till exempel prata om L'Équipe 21 som är tv-kanalen som L'Équipe också har. När de skulle prata ner priset eller sitt kvällsprogram så nämnde de inte Ada Hegerberger dampriset, vad jag kunde se. Och det här handlar om ett problem som är desto större, desto mer strukturellt och väl värt att uppmärksamma, nämligen att väldigt många manliga fotbollsexperter i internationell tv kan inte säga, alltså att de inte tar upp det för att ingen har någon, ingen kan tala på ett trovärdigt sätt om ifall hon var en rättmätig vinnare, om någon annan borde ha fått priset och så vidare, för den kompetensen finns inte. Det skulle jag vilja sätta en rubrik på.
Mm, och det här, och för att återkoppla till de gula västarna, så handlar det också om ekonomiska strukturer, det är där man landar till slut, för att pengarna, makten och härligheten finns inte kring kvinnors idrottande, alltså så sysslar inte de som är främst i branschen med det.
Nej, just det.
Men ska man summera det så säger jag som man sa på dagis, stopp min kropp.
Det låter fint. Stopp din kropp, och så går vi ändå in på manskroppen lite grann, för det delades ju ut ett herrpris också. Gud vad skönt, kunde jag. Det var faktiskt ett herrpris på den här galan igår också, även om det kom lite i skymundan. Luka Modric vann det, ingen jätteskräll. Det intressanta tycker jag med efterspelet till Le Ballon d'Or är ju att det är väldigt många människor och tyckare som är jättesäkra på att det här var fel.
Mm.
Alltså det var så sjukt fel att ge Luka Modric priset. Och sen kan de ha lite olika egna första namn då, eller alternativa segrare. Men alla tycker att det här var skandal. Och då kan det vara från franskt håll att man tycker, men det är väl givet att Griezmann ska ha det här priset. Han har vunnit VM. Hur kan inte det vara avgörande i en sån här, ett sånt här år liksom? Och många andra som tycker att Leo Messi, det är så himla självklart, han är världens bästa spelare. Hur kan man ens prata om något annat? Det är inte seriöst och så vidare. Också sett den här kommentaren på vissa håll. Juryn, tittar de bara på VM och stänger av TV:n sen? Ska vi prata lite om juryn? Ska jag bara gå igenom det lite snabbt, hur det går till då i Ballon d'Or, så att vi inte, så att den inte ska hänga där som liksom en liten inkompetent korrumperad expertgrupp. Det här handlar alltså om journalister från 180 länder. Offside är det som har Sveriges röst.
Just det.
Fortfarande. Och de ska välja ut då årets fotbollsspelare, manliga, ut efter tre kriterier. Den första är individuella och kollektiva insatser. Inom parentes, segrar från året som gick. Nummer två är player class, alltså hur bra är spelaren, inom parentes talang och fair play. Och nummer tre, spelarens karriär.
Just det.
Det är inte glasklart vad allt det här innebär exakt. Talang och fair play till exempel är ju en intressant aspekt att väga in. Och också när man kommer in och pratar om karriären. Men det är i slutändan, det är som det alltid nästan delas eller bildas skilda åsikter om, är ju hur mycket man väger en ligaseger mot en Champions League-titel mot ett VM-guld de här åren.
Och det är ingen exakt vetenskap.
Ja, det är inte riktigt det. Jag blir nästan alltid lite fundersam. Jag förstår att det ingår i medielogiken lite grann då, att vara väldigt säker på sin sak. Men jag tycker det är intressant hur många tycker att det står utom allt tvivel att X skulle ha vunnit priset. Och så är X lite olika spelare. Leo Messi, enligt ganska många internationellt. Antoine Griezmann, enligt ganska många fransmän. Mm. Och Cristiano Ronaldo, enligt båda hans systrar, läste jag idag. De sa att det var maffia som låg bakom att han inte fick priset.
Mm.
Och så vidare.
men det är väl alltså, som du säger, det är tidsandans opus moderandi. Tvärsäkerheten.
Det är typ ett superord faktiskt.
Visst är det. Vem borde fått priset då? Jag tänker på att när jag röstade, jag var ju en del av FIFAs då jury till deras egen, inte guldboll, men deras eget pris till världens bästa spelare. Och då röstade jag på Ronaldo före Modric och Varane.
Ja. Jag röstade ju, jag sitter ju i UEFAs Best Player in Europe jury och röstade, det var lite strax innan dig, ett par veckor. Mm. Och då röstade jag på Rafael Varane som etta. Och det hade jag ju såklart inte gjort efter den här katastrofala hösten han haft. Men efter våren och VM tyckte jag inte att det var en speciellt kontroversiell röst. Nu blev han bara sjua.
Mm.
Och det ropar, många ropar på skandal i Frankrike över det också. Men det är väldigt lätt att ha sista 2-3 månaderna på näthinnan när man pratar om de här priserna. Jag tror att många gör det misstaget. Det är svårt att värja sig ifrån kanske, men det blir lätt så.
Ja, men hela syftet med den här sortens utmärkelser är väl egentligen diskussionen kring att väcka någon form av diskussion. Och då slås man av hur värdelösa folk generellt är på att ha en diskussion. Utan det är, man slår fast tvärsäkerhet istället, som att det vore facit och fakta. Och där är vi ju inte. Och det är väl för jäkla härligt att det är så.
Ja, plus att det är ju hela poängen med de här priserna. Men återigen, fransk fotboll hade ju inte kunnat iscensätta en mer sociala medier vänlig gala på alla sätt. Alltså det slog verkligen taket överallt.
Mm.
Bra jobbat fransoserna som ordnade galan.
Så där mycket för gala. Det har ju spelats fotboll också, ett par mästerskap en bit under radarn kan man väl säga. Dels så noterar vi att i helgen så ledde en svensk tränare ett internationellt eller ett icke-svenskt landslag till en stor kontinental titel, vilket då möjligen ledde till en notis eller två i svensk press. Men här så lyfte vi i alla fall att Thomas Dennerby tog Nigeria och gjorde dem till afrikanska mästare då, med ganska många svenskbaserade spelare i truppen. Det är en stor prestation och en stor titel. Man kan väl notera så att Nigeria är ju vana vid det där. De har vunnit, tror jag, 3 år i rad, om jag inte är helt snett på det. Men i alla fall en kontinentaltitel. Och han var väldigt ifrågasatt i Nigeria när han tog över. Så att det är ju såklart förtjänt av att uppmärksammas.
Var han ifrågasatt i Nigeria när han tog över deras domlag?
Precis så.
Alltså de tyckte inte att det var en bra lösning?
Nej, de tyckte inte att det var en bra lösning. Jag vet inte om de var brända av Lagerbäck-tiden eller vad det kan vara. De ville inte ha en svensk förbundskapten hur som helst.
Ja, just det.
Men han tog över, de hade problem med målskyttet under hela turneringen egentligen, men vann ändå på straffar mot Sydafrika i finalen.
Nigeria are the 9th champions in this competition. History for Nigeria.
Ja, vi har ju Spaniens La Rojita U17-tjejerna som vann VM i Uruguay mot Mexiko i finalen också.
Ett VM som Sverige sökte förresten. De ville arrangera det U17-VM-et, men det gick till Uruguay. Ja, så var det.
Se där. Det finns ett kul sammandrag som jag ska lägga. Eller kul, finns ett sammandrag att titta på av finalen, och många har fått upp ögonen för Barcelonas Claudia Pina. Hon är bara 17 år, en supertalang, och gjorde Spaniens båda mål i finalen. Det här var första gången ett U17-VM spelades. Spanien hade faktiskt vunnit EM i somras, gick det, tror jag. De ligger lite otakt där. Eller ja, i takt då, om man har bra form såklart. Men en spelare att hålla ögonen på, och ett lag som, noterade jag i alla fall, många spanska herrspelare har ögonen på.
Mm.
Det här har vi pratat om, jag vet inte hur många gånger. Herrfotbollsspelare som låtsas att fotbollen inte existerar. Spanien är ju nästan alltid det gyllene undantaget här. Och inom några timmar efter den här segern så hade både Andrés Iniesta, Iker Casillas och Marcos Alonso gratulerat U17-gänget. Som borde vara en självklarhet i alla andra sammanhang, men som ju sällan är det inom herrfotbollen. Det var bara de jag såg när jag bläddrade förbi. Det var säkert många fler också.
Det är ju häftigt att saker rör på sig så snabbt i Spanien, och mycket såklart så märker man det för att det sker från en väldigt låg nivå då, om man tänker på kvinnors situation och på damfotbollsspelares situation. Alltså Spanien är såklart präglat av hela Franco-regimen, och under Franco så ja, man motarbetade ju kvinnors rättigheter strukturellt liksom. Det var ju ganska länge fanns det liksom lagar i yrkeslivet att kvinnor var tvungna att få sina makars underskrifter innan de då blev anställda någonstans och så. Mm. Och det är ändå hyfsat modern historia. Och damfotbollen har alltså varit en del av fotbollsförbundet bara i 30 år nu. Och det är fortfarande så att typ de allra bästa spelarna, så det är väldigt få som, jag tror att det finns 25 spelare, fanns i alla fall här året, som fick betalt överhuvudtaget för att spela fotboll. Då med snittlöner runt 9-10 000 i månaden. Inga kollektivavtal, inget fackförbund, ingen social trygghet, ingenting sånt. Mm. Och jag vet de här sakerna för att jag intervjuade för ett par år sedan inför, eller samma med förra VM, Vero Boquete, denna fullkomligt självlysande, fantastiska unga kvinna som axlat rollen som liksom galjonsfigur för hela den spanska damfotbollen. Och liksom bland det så här finaste som någon damfotbollsspelare har sagt eller skrivit kommer från just när Vero Boquete tog kampen mot EA Sports, alltså de som ligger bakom de här FIFA-dataspelen, att de inte hade några kvinnliga lag i sina spelkonsoler, vilket de ju har nu. Och hon skrev ett upprop, och den första raden tyckte jag var så fantastiskt fin, där hon skriver att Soy Veronica Boquete, mujer y futbolista. Jag är Veronica Boquete, kvinna och fotbollsspelare. Bara för att slå fast det. Lite rysning på det.
Mm.
Fantastisk. Och nu är de världsmästare också.
Mycket väl unt. Och ytterligare ett sånt där land som ur svensk perspektiv känner man att det går lite väl snabbt i ganska många andra damfotbollsländer. Spanien är ju verkligen ett sånt, om man ska titta på möjligheterna för oss att hänga med. Men inte desto mindre får man ju glädjas åt det här. Det var också väldigt fina hyllningar från Iniesta och Casillas och gänget. Jag är så stolt över er, och Casillas, som ju för övrigt har hyllat och lyckönskat nämnda Bibiana Steinhaus inför hennes domardebut i Bundesliga. Och då skrev han något i stil med att du är den första kvinnan, men många kommer följa efter dig och så vidare. Det är någonting med spanska spelare som kan sätta saker i perspektiv och på något sätt visa med precis alla medel att de inte känner sig hotade av det här. För det är det handlar om, antar jag, någonstans då.
Ja. Nej, vi tycker om dem.
Annars har vi fått veckans, eller ska vi säga årets, kanske mest belysande svar från Diego Maradona när han fick frågan om vad han tycker på om nivån på ligan i Mexiko hittills.
Josias, ¿qué piensas de la Liga MX, de su nivel?
No, la
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Annars i den stora världen utanför sidlinjerna så är det såklart att man pratar väldigt mycket om att jorden håller på att gå under, såklart. Klimatkrisen har hoppat upp front and center med då såklart debatten i Polen och mötet, det politiska toppmötet där.
Du hörde mitt inledningscitat av Simone de Beauvoir. Det var det mest miljövänliga jag hittade från henne faktiskt.
Ja, ah, det var så pass.
Ja, jag tyckte det.
Mm.
Ändra livet själv idag. Gamla inte med framtiden. vänta inte.
Det är det som krävs, och det verkar som att allt fler också förstått det och insett det. Även i fotbollsvärlden kanske, eller kanske inte. Jag noterade alltså de senaste veckorna bara, så att det är ganska många Premier League-klubbar som har fått rubriker för sitt miljöarbete. Jag vet att Manchester City och Manchester United har gjort, haft stora projekt och lokalt där de har sett till att ta klimatansvar. Arsenal har fått stort beröm då för att man är Storbritanniens första klubb som har på Emirates Stadium installerat någon sån där batterivariant som man ska kunna driva elen på hela Emirates under matcher och sådär med grön energi. Jättefint och sådär, men det är också...
Förklara vad det innebär.
Ska jag förklara det också?
En batterivariant som kan driva elen på Emirates.
Ja, att de istället...
Förlåt, jag vill inte syna det, men det lät ju inte tokgrönt utifrån.
Du sol...
är det solen i norra London som ska lösa detta?
Jag tror inte att det är solceller. Det finns ju för många klubbar som har det också. Som sådana stora solcells, att de samlar solenergi. Det som Arsenal har är att de sparar någon form av batterienergi som ska kunna driva hela arenan under matchdagar. Okay. Och alltså inte göra av med någon elak energi. Och det har de fått beröm för, och det kan de ju få. Och så där. Men samtidigt så vet man ju om att till exempel, och de är inte unika, men en klubb som Arsenal kan utan att blinka kan ta flyget i 14 minuter till en bortamatch mot Norwich. Jag skarvar sånt här, utan de var här om året uppe i 14 minuter i luften för att då slippa bilköerna och ta sig till Norwich.
Där du skojar?
Jag skojar inte alls.
Alltså, det är för fan en förort till London typ.
Ja, det är precis vad det är. Men det var antingen så var det 2 timmar i spelarbuss eller tåg, eller så var det 14 minuter i luften. Och då valde de att bränna av både pengar och jordens överlevnad på de 14 minuterna istället.
All right.
Så där är
det. Sätter ju nästan det där självgenererande elbatteriet på Emirates i lite dålig dagar, om jag får uttrycka mina innersta känslor.
Alltid fint. Nej, men det är väl sådär. Alltså, vad kan toppfotbollen göra för att ta sitt klimatansvar? Inte minst då, kan man väl säga, just med flyget. Att de har ju också för vana att flyga hem spelare privat, en spelare i privatjet hem från landskamper och allt sånt. Man kan väl i alla fall tycka då att ansvaret de tar med de här sakerna är väl att den genomslagskraft som fotbollen har som förebilder och så, att de kan göra människor medvetna på ett sätt som, låt säga, en 15-åring från Bergshamra kanske inte kan, eller oftast inte kan i alla fall.
Nej. Det finns ju en ganska bra Arsenal-koppling till den kanske mest miljömedvetna spelaren i modern tid i alla fall, Mathieu Flamini. Nu ska jag beskriva hans engagemang. Det kommer vara ungefär på batterinivå där. Men det är liksom en... Han ligger bakom, eller han är medgrundare till ett företag som jobbar med, vad ska man säga, grön förnybar energi, kanske man kan säga, för att förenkla saker och ting lite grann. Eventuellt att det handlar lite om plast också.
Du låter nog som att du skulle kunna förklara det i detalj, men att du väljer för alla lyssnares skull att summariskt.
Nej, jag kan inte förklara det riktigt i detalj. Det här är ju lite problemet med ganska många klimatfrågor generellt, skulle jag säga, just nu. Att det är väldigt svårt att förklara dem med någon som helst tror det i detalj, för det är ju ganska svåra vetenskapliga kunskaper som krävs för att förstå exakt hur det går till. Men vi kan konstatera att i fältet förnybar energi, eller i alla fall hållbar energi, så ligger Mathieu Flaminis företag i absolut framkant. Och han har gjort en jävla massa pengar på det här också. Men framförallt så planerar han att rädda världens energiförbrukning när det kniper, och det gör det ju nu. Det här är mycket lättare att förstå. Tillsammans med Mesut Özil också lanserat en hudvårdsserie som är hållbar. Fantastiska bilder. Det här var ett par veckor sedan som kom ut. Vi ska inte göra någon reklam, och jag vet faktiskt inte riktigt vad den heter, men det är ett väldigt gulligt initiativ som förklaras väldigt enkelt och pedagogiskt på diverse plattformar, och man kan se också hur jobbet har gått till och vad de har i åtanke när de gör och skapar de här olika krämerna och allt vad det är. Och framförallt behållarna, för att det är mycket där som det går åt energi och dåligheter. Så att hur de har undvikit plast och så vidare.
Den svepte förbi just den här nyheten i mitt flöde. Jag läste egentligen bara rubriken, men den var fin nog för att återge. Flamini and Mesut Özil saves the planet. Som en hjältefilm, en superhjältefilm. Nej, det finns ju de som ändå tar sitt ansvar. Jag vill också slå ett slag för en klubb eller en organisation som heter Global United Football Club, bildad i Tyskland naturligtvis, och lika naturligtvis grundad av vår gamle vän Lutz Pfannenstiel,
givetvis
målvakten som spelat i alla världens fotbollsklubbar. Och som då,
har vi inte pratat så mycket om hans klimatavtryck i och för sig. Det lär ju vara, det är ju rätt långt som han har gjort mellan Antarktis, Nya Zeeland, Brasilien, Finland, Armenien och så vidare. Men skit i det då.
Han klimatkompenserade genom att samla in då runt 500 tidigare aktiva och delvis aktiva proffs som, alltså det är spelare, domare och tränare från hela världen då, som spelar välgörenhetsmatcher och engagerar sig i olika projekt då, som handlar om att, ja, att öka medvetenheten kring klimatfrågan och också rädda planeten på sitt sätt. Jag vet att Freddy Bobic, gamle Stuttgart-strikern, är också en av ledarna för organisationen. Så de finns där ute, de här fotbollsspelarna, fotbollsprofilerna som trots allt insett faran och försöker göra någonting åt det.
Ska vi nämna Claudio Marchisi också? Den enda, vad jag vet i alla fall, i Italien som har tagit den här frågan på yttersta allvar. Det är få generellt i fotbollsvärlden, men i framförallt Italien så är det väl en debatt som inte förs så särskilt mycket alls på den här nivån. Och Marchisio är ju inte längre i Serie A. Han spelar i Zenit, Sankt Petersburg nu för tiden. Och är en brinnande miljöförkämpe, om man ska, att döma hans sociala medier i alla fall. Det är hoppfullt och kul tycker jag att se. Det lite tråkiga i kråksången var att jag pratade med en italiensk journalist och frågade om vad han trodde om det här engagemanget och hur det kom sig att det har blommat ut nu och så vidare. Och han sa att jag tror att det handlar om att Marchisio har flyttat utomlands för att Italien hade inte riktigt gått att hålla på så där tyvärr. Vilket ju är en extremt dystopisk analys av läget, men som jag inte tänker underkänna från någon som har bevakat Serie A-fotboll i 30 goda år.
Du menar att så länge som man är kvar i Italien så förväntas det att man spelar sin fotboll, säger sina dumma saker, gifter sig tidigt med sin Velina och så är det inte mer med det, eller?
Nej, det är väl lite grann så. Jag tror också att alltså, i Italien, där, vi pratar ju ofta om den globala fotbollen och de här bizarra gulfstaterna som är inne och sponsrar och så vidare. Och vi har pratat om Qatar och VM och hit och dit. Svenska landslaget ska ju dit på någon form av januariresan också, är det väl. Men jag menar, Italien så är ju maffiabossen inom fotbollen har ju funnits så otroligt länge och där det allt egentligen bygger på att spelarna inte ifrågasätter strukturen, får man väl säga. En bra fotbollsspelare är ju en fotbollsspelare som inte gör det.
En död fotbollsspelare.
Nej, men en tyst skulle jag säga.
Ja, eller tysk.
Kanske ännu mer.
Strukturer sa då, vi kan väl återvända till det även i nästa lilla miniämne här som handlar om en person och en politiker som jag lyfte i en text här i samband med att Sverige tog ut sin trupp till januariturnén. De ska åka till Qatar och leva livet. Jag skrev lite om François Ruffin, som är det närmaste som Frankrike har en Michael Moore, en då politiskt engagerad, vänsterinriktad dokumentärfilmare. Han har då gett ut en dokumentär för 2015 tror jag det var, som heter Merci Patron, där han då granskar och skildrar hela vad som hände med den franska arbetarklassen när storföretagen, storfinansen går utomlands då istället på, lägger ner fabriker, går utomlands i jakten på större profiter och så. Han är också då politiker, sitter i andra kammaren i Frankrike och dessutom fotbollsman. Han i fjol så klev han upp då i kammaren med en fotbollströja på sig, Olympique och Courtois, ja, en grön fin tröja, och pläderade för ett lagförslag som har lagts, som handlar om någon slags solidaritetsskatt på stora idrottsövergångar, alltså inte bara fotboll.
Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois.
Grunden i lagförslaget handlar alltså om att om du lägger väldigt massa miljoner på att göra en stor värvning, så ska du också då skatta 5% i Frankrike. De här 5% ska då slussas vidare till amatöridrotten för att bygga upp den, för att göra ungdomars idrottsliv enklare och med större möjligheter. Om man till exempel då plockar upp Neymar-affären, vilket är lätt att göra, så hade alltså det betytt att PSG skulle skatta ytterligare ungefär 100 miljoner kronor då, som skulle gå till ungdomsidrotten.
Ja, just det.
Det här är, lagförslaget kommer inte att gå igenom. Förstås, det finns jättemånga argument emot det. Det som har lyfts då som ett bärande argument emot då från elitklubbarna i Frankrike är att det skulle försämra deras konkurrenskraft så oerhört mycket mot andra klubbar internationellt då, som inte alls har den här sortens skatter på sig. Faktum är att skatten finns i en väldigt större omfattning redan i Kina. Ni vet de här senaste åren att vi har kunnat se hur väldigt många toppspelare, inte bara pensionerade toppspelare utan även de som är kanske 23-24, går till Kina för att tjäna fruktansvärt stora pengar. Det där har ju ebbat ut lite, det har inte alls varit lika mycket de senaste åren. Det beror på en just transferskatt som kinesiska staten införde. De får alltså böta, så om du är en ekonomiskt utmanad kinesisk klubb som värvar, låt säga Zlatan Ibrahimovic för 2 miljarder kronor, då tvingas du skatta 100%. Du måste alltså betala 2 miljarder ytterligare till staten då, som sen slussas in i den lokala ungdomsidrotten eller nationella ungdomsidrotten.
Det är det här som är det positiva med riktigt stora diktaturer. De kan bara fatta vilka, det är väldigt oberäknat på alla sätt, men när de fattar såna här extremt game-changing beslut, så slår det igenom på en gång liksom.
Ja, man kan säga mycket om fascismen som är negativt, men
det känns inte som att det behövde dra sig i så många instanser och debatteras i de kinesiska kamrarna så mycket kanske.
Inte så mycket, det dras inte sällan i långbänk. Men däremot alltså en fråga som på något sätt hänger kvar, du pratar om de gula västarna eller Chilichon i Frankrike. Det är väl sådär, vad krävs egentligen för att fotbollen ska få samma sorts sociala massproteströrelser? Alltså som går utöver att man hänger upp en banderoll på arenan när det står att mot den moderna fotbollen eller contra il calcio moderno eller vad det nu kan vara.
Alltså min känsla är att jag tror hela tiden att nu kommer det nog snart. Nu har det väl gått för långt. Men det mest, tror jag, det största hotet mot fotbollen och det som gör egentligen alla supportergrupper paralyserade är ju precis det som du pratar om, och den anledningen som inte den här skatten kommer gå igenom, nämligen att man inte, det enda som är värre än att bli uppköpt av en skurkdiktaturstat i Persiska gulfen är att man ska hamna på efterkälken sportsligt mot de andra. Mm. Det är ju, jag menar, för det i slutändan handlar ju bara om att vinna titlar, och det är ju exakt så. Det är en typ av terrorbalans som också väldigt många företrädare har använt när man har sålt ut sina klubbar, eller sålt då, sina klubbar i alla fall. Jag tänker på Barcelona som ju ändå är en medlemsklubb, men också där röstade fram en junta, säger man, men en ledning då som klubbade igenom samarbeten och sponsoravtal framförallt med Qatar under det liksom implicita hotet från Sandro Rosell, var det då som det här var väl han ställde upp som till ordförande. Han blev ju det sen, nu sitter han ju i, sen åkte han in på kåken, men det är en annan historia. Nej, men då sa han ju att det här betyder 1 miljard extra i klubbkassan och sånt där. Ni kan själva räkna ut vad det innebär i en spelarintäkt. Det kan vara skillnad på en spelare och inte en ny spelare i den yppersta världsklassen och så. Och det är ju jättelätt och jättelätt kanske inte borde vara, men det är klart att det är många som lyssnar på det och hör att oj, om vi inte gör det här, om vi inte tar in Qatar, så kommer vi hamna efter, för då kommer Real Madrid kanske välja eller värva den spelaren. Och det är så det funkar hela tiden, det blir någon form av terrorbalans, och därför låter ju fotbollen och supportrarna det ledande skicket liksom vattna ur precis allt som klubbmärket betyder mot hotet, eller under hotet att om vi inte gör det här så kommer vi inte ha en chans att vinna Champions League. Och det är för de allra flesta ett mycket sämre alternativ då.
Och det där är besläktat med en debatt som vi är väldigt bekanta med i Sverige, just den kring 51% regeln och så, som då är genomförd för att vi tror på föreningsdemokrati och så vidare. Och motargumenten handlar ju ofta om, skulle vi få en bättre fotboll rent sportsligt om vi skrotade den imorgon? Och det är ju alldeles självklart att vi har fått det. Vi har fått bättre organiserade klubbar, vi har fått bättre, större professionalism, större resurser, större möjlighet att hävda oss internationellt. Och hur argumenterar man mot det då? Ja, men det gör man ju, det enda sättet som man rimligen kan göra det på är ju med att säga att vi måste definiera vad är egentligen fotboll för oss. Är det, och jag har ju landat i det som gör mig trygg i min syn på fotboll och idrott överhuvudtaget, är att den ska vara demokratisk. Man börjar och slutar exakt just där. Fotbollen ska vara demokratisk, ska vara en demokratisk rörelse. Alla frågor som följer efter det kan man besvara med just det. Om det handlar om supporterkultur, om det handlar om föreningar, hur de är styrda, om det handlar om spelaraffärer, sponsorskap, vad du än vill. Vill man, har man det som ledstjärna, som riktstjärna att fotbollen ska vara demokratisk, så har man också svaren på alla de frågorna.
Ja, men är det inte också lite så att det kanske är lättare att hota Barcelonas medlemmar till exempel med detta, för de har ju vanan att vara där uppe. Alltså för dem skulle man ju ta bort någonting. Det är 30 år sedan svenska klubbar var på någon form av liksom Europatoppnivå. Det har runnit rätt mycket vatten under broarna sedan dess. Så att det enda man känner här tror jag som supportare är kanske då att ja, men vi hade möjligtvis kunnat nå andra rundan i Champions League någon gång då och då. En klubb från mitt land någon gång, tre gånger kanske på 10 år. Och att det inte riktigt är samma... Det är inte alltså...
Prislappen är mindre.
Ja, det är klart att den är. Och vinsten är mycket mindre. Alltså man säljer ut någonting för mycket, mycket mindre vinst på något sätt. Och jag tror att då är det lättare att resonera som att men det, vi kommer aldrig konkurrera där uppe i alla fall. Och det hade man antagligen inte kunnat göra om man hade släppt helt fritt i Sverige heller. För att det, vi har ju fortfarande ett skattetryck i Sverige som inte går att komma ifrån och som inte går att förhandla bort heller. Och där är, det hade blivit för krångligt tror jag oavsett då, även om man skulle, någon skulle pumpa in då 30 miljarder i Malmö FF på 3 år. Går inte heller med tanke på FIFA Fair Play och så vidare. Så att...
Nej, men det är ju, alltså, det är ju analogt med hela klimatdiskussionen och lösningarna av problemen som man har där. Det är väldigt många tror på just konkurrensen som lösningen, och det kan det ju vara sätt och vis inom fotbollen också. Men, men ja, om jag ska stänga vår diskussion. Så om du inledde hela poddprogrammet med att citera Simone de Beauvoir, så får jag väl stänga det med att citera Jean-Paul Sartre. L'enfer c'est les autres. Helvetet är de andra.
Ska vi kasta oss in i veckans profil där? Har du någon sån?
Jag har väl det, och jag var lite orolig för att vi skulle kantra och få fransk slagsida, men det känns som att det skeppet har gått redan, så att jag kastar mig ut i Paris och utser veckans profil och ger titeln till Bastien Didier. Han går också under artistnamnet Gilles de Bast, och det hjälper väl inte en enda människa, men han är en fotbollsman. Han är mycket annat också, bland annat en digital konstnär som det kallas. Som är helt upptagen med att undersöka våra hjärnvågor, synapser och dess relation till tekniken. Han har start, alltså han är bara ett barn, 23-24 år någonting, och har då, är en av de främsta experterna på just hur hjärnan fungerar och hur man kan förkroppsliga det som händer inuti hjärnan. Han har gjort det genom ett lekfullt experiment som heter Mentalista Football Club, som alltså är sånt där du, två människor eller fler kan sitta med då elektroder kopplade till skallen, till huvudet helt enkelt, och försöka med tankekraft flytta en boll in i mål. Det låter som en myt, men det är fullt möjligt.
Nej.
Jo, precis så.
Alltså vi spelade ju så här anden i glaset när jag var 13-14. Är det den typen av vetenskaplighet bakom det här? Eller?
Man kan säga att det här är väl lite, om du tänker att ni körde anden i glaset i Lerdala, så är det här Paris-versionen av det. Steget är ungefär lika långt.
Jag sa inte att jag hade slutat bara för att jag flyttade hit, Simon.
Ja, hur som helst så öppnade ju ganska stora perspektiv för framtiden. Alltså om en människa kan styra en boll i mål, vad kan då inte 50 000 människor på en fotbollsarena göra? Man skulle kunna fuska med att ersätta en vanlig boll med just den sortens bollar, så skulle det jäklar mig bli hemmamål på Friends Arena.
Alltså, nu kommer den nästa stora fråga. Ska det svenska riksidrottsförbundet, precis som med e-sport, konstatera att det här kanske inte är sport? Förstår du den filosofiska gränsen där?
Ja, det handlar väl om att det ska vara lite jobbigt och sådär att sporta. Jag vet inte, alltså e-sporten kan jag ju stå upp för lite också, men det är svinjobbigt att behöva gå till 7-Eleven och köpa cola emellan man spelar och så. Så att, de kan förtjäna sin plats, och jag tycker att det här är också jobbigt. Jag tror att det finns faktiskt, för den som vill prova på Tekniska museet i Stockholm, tror att de har någon lätt variant eller minivariant av det här mentalista fotbollvarianten som man kan testa, och det är faktiskt rätt jobbigt, ganska uttröttande, man får koncentrera sig väldigt, väldigt hårt.
Ja, just det.
Så in med dem i RF bara.
Jag gillar att du stängde en dörr här nyligen, jag tänker öppna den igen. Jag hade faktiskt tänkt att tipsa om en bok av Simone de Beauvoir. Jag har ju varit, jag kanske inte varit jättedålig på att ge franska kulturtips, det har jag förmodligen inte, men jag är ganska så dålig på kvinnor, konstaterar jag. Så här har ni ett, Simone de Beauvoir, som ju är mest känd för sin tegelsten, den feministiska idéverket Det andra könet. Men jag tycker att man har goda skäl att läsa boken En familjeflickas memoarer, som är en sorts, ja, som jag själv, biografi över hennes uppväxt. Det är en bok som kom ut ganska så nyligen på svenska igen, och som är värd att plocka upp för den som vill bekanta sig med en av Europas mest inflytelserika tänkare, får man väl säga ändå.
Tänk att det tog, och är det nästan 12 avsnitt innan vi tipsade om Simone de Beauvoir.
Men nu var hon i sig med både början, mitten och slutet, så att vi kanske kompenserat för detta.
Mm, det var på tiden. Och från Simone de Beauvoir, så hon har ju allt, men har hon musiken? Jag känner, om vi ska skicka ut det här avsnittet i cyberrymden med lite musik, så finns det väl egentligen inte så många andra alternativ än att ge ord och inte bild, men ord och sång i alla fall till Jigga. Här är Jay-Z, refräng för dig, Ada Hegerberg. Twerk, 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 twerk.
Underbart. Fast still lurking. They see I'm still putting work in. Cause somewhere in America, Miley Cyrus is still twerking. Yeah. Twerk. 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 Twerk, Miley. Miley, twerk. Twerk. Twerk, Miley. Miley, twerk. Twerk. Twerk.